Jag håller ju på med bibeläventyret och jag känner så här, det är något jag ber om att jag ska få fortsätta och orka det och ha kraft. För det, även om man är helt slut, jag är helt slut efter, jag har haft i Gullspång nu 3 gånger och då har jag 2 klasser och gången, så det blir ju några timmar i skolan då. Men det är så roligt och det är, när man kom, jag kom här och skulle ha nya testamentet nu för 5:an och jag hade ju dem i våras med gamla testamentet, och så kommer man och så möts man av kramar utav barna. Vad roligt att du är här igen, Annette. Visst värmer det? Och ja, det känns jättegott. Och det, jag ska ta en liten grej här, för när jag är i, ja, det är vilken skola jag än är på, och jag är ju 2 eller 3 gånger här i Älgarås, så lägger jag det på 2 dagar. Då lämnar jag mitt material så jag slipper fri. Jag har mycket att bära. Ni som har varit med vet ju detta. Och det är stora grejer, så jag lämnar det. Och när jag kom andra dagen till skolan där, så kommer en pojk alldeles ängslig. Men Annette, har du inga grejer med dig? Och jag tänkte, jag skojar lite. Så där som jag gör. Nej, vet du, sa jag. Jag glömde dem. Och jag såg förtvivlan i hans ansikte. Så då ångrar jag mig vad jag sagt. Och jag sa, jag skojar bara med dig. De står här. Och det ser man vad det är så. Och det är så bra material. Det är så bra grejer och vi gör. Och ja, det är tacksamt med barnen. Så jag ser fram emot att komma tillbaka hit också till Älgar och skola. Det var ett tag sedan. Men vi ber. Tack Jesus för att vi får samlas i ditt namn. Tack för det vi har fått lyssna till hittills i gudstjänsten. I sånger och i bibelord. Tack för att det får tala till oss. Och tack för att du har någonting att säga oss den här söndagsförmiddagen. Tack för att du vill öppna alla våra sinnen så vi kan ta emot. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är ju långt framskridet på hösten. Vi är ju snart ett nytt år i dubbel bemärkelse. Idag tar 1 år slut och det är kyrkoåret som tar slut i och med att det är domsöndagen. Och på hösten så är temana döden och livet, vårt evighetshopp och som idag Kristi återkomst. Men jag tänkte jag ska stanna kring livet och hur vi har det. Vi har ju alla lite olika liv. Vi har olika livsvandringar och livsöden. Men jag ska göra det under ett tema, blicken på Jesus. Och det här temat, det har inte släppt, eller de här orden, för i somras så, vi var inte där, men man kan ju titta på webben nu på olika saker, Hörnekonferensen, och där hade de temat blicken på Jesus. Och det satte igång väldigt mycket tankar i mig, det gjorde någonting med mig. Jag kan inte påstå att jag kommer ihåg så mycket vad de talade om, kanske något så, men det var just det här blicken på Jesus och hur vi kan se på det. Och därför så sjung vi den här kören eller sången, fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Och man kan också säga det, se in i sanningen. Jesus säger ju att han är sanningen, så ska alla ting runt omkring smälta bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Det ligger så mycket i de här orden. Alla ting. Det står inte att några ting, 5 ting ska smälta bort. Utan alla ting. Och, men också så tänkte jag Jesu blick på oss. För han ser ju på dig och mig också. Och blick. Ja, en del av er har ju hört mig förut och vet att jag tycker väldigt mycket om det här med synonyma ord. Jag kan bara inte låta bli ibland och slå på detta. Och blick står bland annat för sätt att se. Och det fastnade i mig. Sätt att se. Visst kan man titta detta på olika vis. Och visst har vi sett andra, och vi har gjort det själva också. Man kan se på varandra med milda, goda, kärleksfulla ögon. Men man kan också ha hårt i blicken, mörka blickar, onda blickar. Det finns så många olika sätt att se. Jag har tänkt att ta oss med till några bibelställen idag. En del kommer jag läsa, en del kommer jag att berätta. Och det är exempel på hur människor i olika situationer kom till Jesus. Med förväntan, med hopp och tro. Hur de såg på Jesus kan man ju säga då. Men också hur Jesus mötte dem. Hur Jesus såg på människan. Och det första är från Markus evangeliet kapitel 10 och den 46 versen. Och det tänkte jag att läsa. De kom fram till Jeriko. Det var ju så oftast att Jesus var på vandring. Men sen lämnade han också Jeriko med sina lärjungar. Och en stor folkskara satt. Och där satt en blind tiggare vid vägen. Bartimaeus son till Tamaeus. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, så började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många såg till honom strängt att vara tyst. Men då ropade han bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: rabbini, gör så jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Ja, jag tycker den här händelsen är otroligt fascinerande. Vilken uthållighet den här mannen hade. Trots alla folks protester. De försökte att tysta honom, men då ropar han ännu högre. Visst är det bra? Det är lite trotsigt. Men det är ju också en uthållighet och en förväntan. Men också att han ropade Davids son. Vi har ju hört en av kung Davids saltarsalmer idag. Det var ju där kung David, att han ropade Davids son. Det bevisade att han erkände Jesus som Messias. Och det var det långt ifrån alla som gjorde där. De kunde inte se detta, att Jesus var Messias. Men sen också Jesu ord. Visst kan de låta lite knäppa. Vad vill du att jag ska göra för dig? Här var en blind man. Vi kan ju tycka att det var uppenbart. Det måste ju Jesus kunna sett, att det var syn han ville ha. Och mannen säger ju det han vill. Gör så jag kan se igen. Och då säger Jesus bara: gå, din tro har frälst dig. Din tro har hjälpt dig eller räddat dig. Jesus vill höra våra önskningar. Han vet innan. Han vet vad vi har för behov. Så egentligen skulle vi ju inte behöva be alls då, om man hårdrar det. Men Jesus vill höra det från oss. Han vill att vi sätter ord på det han vill. Eller det vi vill ha hjälp med. Jag ska gå till nästa exempel, och det är från Matteus kapitel 8. De första verserna där, men där tänkte jag mer och berätta det. Det handlar om en spetälsk man. Och spetälska var ju en sjukdom som var så smittsam, så den var så fruktad. Det fanns inga botemedel. Och de levde ju själva. Det var ingen som fick röra vid dem. Man fick inte komma i närheten av dem för det kunde smitta. Det gjorde ju att de levde i ett utanförskap. Inget socialt sammanhang. Vi kan bara tänka oss in i detta. Och här står det att Jesus gick ner för berget och många följde honom. Plötsligt närmar sig den här spetälske mannen honom. Och så kommer fram till Jesus och säger: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Då gjorde Jesus någonting som fick de andra att hicka, tror jag. Han rörde vid mannen. Det var ju förbjudet. Men Jesus rörde vid mannen och så säger han: jag vill bli ren. Och genast lämnade spetälskan honom. Ja, att vara nära en spetälsk eller mindre röra vid honom, det var ju som jag sa, helt tabu. Men Jesus, han gick nära. Han vidrörde mannen. Och han helade honom. Jesus såg hela situationen. Jag tror att han såg också utanförskapet. Och jag tänker på det. Många lever i ett utanförskap. Där ingen rör vid dem. Eller vill komma nära. Att man skyr som pesten. Jag ska ta med oss till ett tredje exempel som jag tycker handlar om det här med utanförskap. Och det tänkte jag också att berätta, men det är från Lukas 7, från den 38:e versen, ifall du vill läsa det här i sin helhet sen. Jag sa ju det, många följde Jesus, men det var de som inte trodde på detta, att han var Messias, att han var Guds son. Och det var ju fariseerna, de skriftlärde. Jag berättar ju ofta om det här i skolan och har ju nyss gjort det. Jag brukar säga det är de här som kunde gamla testamenten, kunde skrifterna. De visste precis vad som stod. Men de levde inte så. Men en av de här fariseerna, Simon hette han, bjöd hem Jesus en dag på middag. Och då fick en kvinna, en utstött kvinna som ingen ville ha att göra med. Hon fick reda på detta och kom oinbjuden. Och jag kan tycka vilken modig kvinna kommer in där. Jag tror att det bara var män i den här bjudningen. Det står det ju inte, men man kan tänka lite så att det var det. Och så kommer hon där. Hon var troligtvis prostituerad. Ingen ville ha med henne att göra. Och hur beter hon sig? Jo, hon kommer och häller olja över hans fötter. Hon kysser hans fötter och hon gråter och det rinner tårar. Och hon har långt hår och hon torkar fötter. Och hon, ja, hur beter hon sig egentligen? I det här fina sammanhanget som jag tror det var. Alla, tror jag, utan Jesus stöd sig på detta och blir förargade. Men Jesus ser. Hans blick är helt annorlunda än alla de här männens. För jag tror det var en del. För jag tror det var lite lärjungar med och lite andra fina herrar. Jesus ser längtan hos den här kvinnan. En uppriktig längtan att bli förlåten. Att få ett helt annat liv. Börja om på nytt igen. Och där någonstans händer det någonting med kvinnan. Hon ser djupet av hans nåd. Men den här personen, Simon, som har bjudit in Jesus, han kunde ju inte låta bli att småmuttra lite. Lite för sig själv, står det. Om han nu var Guds son så kunde han ju se, vad är det här för en synderska? Men Jesus tillrättavisar honom. Tillrättavisar honom en bild om att den som har fått mycket förlåtet visar också stor kärlek. Men den som får lite förlåtet visar lite kärlek. där kan vi också tänka, hur ger vi vår kärlek till Jesus? Vi har gjort det idag. Vi har sjungit den här sången som jag också tycker väldigt mycket om. Jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Han vill höra det från oss. Han vill också att vi ger kärleksförklaringar till honom. Jag ska ta med oss till ett fjärde exempel. Jag hoppas ni orkar med alla exemplen här, men det är så svårt att sålla när man sitter. Man tänker, vilket ska jag ta? Nej, jag tar allihop. För de säger så mycket, alla de här. Och det är helt olika situationer som det får belysa. Det fjärde är när Jesus, som jag har sagt ett par gånger tror jag, att han vandrar mycket, han var på väg. Nu var Jesus på väg till ett uppdrag. Han var på väg, detta är hämtat ifrån Matteus 9, från vers 20. Han var på väg till synagogsföreståndarens Jairus hus, för hans dotter låg sjuk. Det var många som var där, och då knuffas man ju alltihopa. Så var där en kvinna som var en otrolig hopplös situation. Hon hade varit sjuk i många, många år. Gått till många läkare. Hon hade blödningar. Men hon tänkte, om jag bara, alltså, och det är så fascinerande. Vilken tro hon hade. Om jag bara får röra ytterst vid hans kläder, vid hörntofsen, så kanske jag blir frisk. Tänk vilken tro hon hade. Och vilken tillit hon hade. Och så gjorde hon det. Och så känner Jesus att det går kraft utifrån honom. Och så vänder han sig om. Och då blev hon nog lite rädd. Kanske stelna till. Vad ska han säga nu? Vad ska han tro om mig? Att jag beter mig så här. Men vad säger Jesus? Jo, han säger, var lugn min dotter. Din tro har hjälpt dig. Och så ser han på henne med kärlek och värme. Inte irriterande eller avvisande. Utan med kärlek och värme. Och nu ska jag be att få upp en bild här. För i Gullspång, i Ekumeniakyrkan, så har vi en otroligt vacker och talande tavla. Altartavla kan vi säga. Jesus som står där mitt ibland alla människor. En blick med värme till människorna runt omkring honom. Och det är just bra att den bilden kom också. Jag försökte gå lite nära och ta. För jag tycker att Jesu ögon ser så milda ut på tavlan. Jag tycker konstnären har lyckats att få det som jag tänker, Jesu blick, Jesu värme och kärlek. Och jag har hört den här tavlan är målad i mitten på 40-talet. Den hängde i Södra Råda missionskyrka förut. Men hänger nu nere i Gullspång. Och han som målade den, han var inspirerad av folket runt om som bodde där och verkade där. Det var fabriken, det var fiskare, det var sådana som var bunder. Ja, alla som levde sitt liv. Så det sägs att han vet vilka det var han målade av också. I alla fall en del av dem. Men jag tänker just på det. Att jag tror att det är så. Jesus står mitt i. Vare sig vad vi ens än har för yrke. Vilken ålder vi ens än har. Så vill Jesus vara levande för oss. Han vill vara där vi är. Där du och jag är. Och just det med levande, det här var några år sedan. Vi har också skolbarn i kyrkan ibland. Och ibland har vi haft, så de har kommit från skolan och haft sina Lucia-fester där. Och då får mor och farföräldrar vara med. Och så var det en sån föräldrar som var med. Och det här var en vän till mig. Och sen bara, ja, det var ett tag efter, så mötte jag henne på ICA. Och så sa Annette, jag måste bara säga en sak till dig. Vi var ju i kyrka, i missionskyrkan, de säger så fortfarande. Och då hade hennes man, när de har kommit hem, så hade han sagt, det var så härligt, det var så fint att få sitta och titta på en levande Jesus. Inte, han har varit i kyrkor där Jesus hängde på korset och dog. Men här hade han liksom, och jag tänkte han hade fattat grejen, en levande Jesus. Och det är det Jesus vill vara för oss idag. Han vill vara levande precis i vilken situation vi än sen är i livet. Vi kan känna hopplöshet. Det gjorde alla fyra exemplen som jag har haft med ifrån evangelierna idag. De hade olika omständigheter. Men var och en på sitt vis levde i hopplöshet. Kanske i många, många år. Oftast var det inte självvalt. Även om det var självvalt. Ja, det kanske man kan säga om den här prostituerade kvinnan. Så kanske man kan säga det. Och vi kanske kan se det ibland i olika situationer. Men det där är ju självvalt. Och så kanske vi säger det lite slarvigt. Men jag tror att även om vi kan tycka att det är självvalt, så tror jag att det finns tragiska orsaker bakom att man hamnar i olika situationer. Det kan vara uppväxt, det kan vara skola, det kan vara många olika saker att man hamnar där. Sen jag tänker också på sjukdomar. Vi hade ju den kvinna med blödningar. Hon hade varit sjuk i många, många år. Vi kan tycka ibland så här, att vi har bett så många gånger. Och vi förstår inte alltid varför vi inte blir friska. Jesus sa ju här ibland, och det hade jag ju med ett exempel. Din tro har hjälpt dig. Ja, det den personen hade gjort var att söka sig till Jesus. Att se på honom, röra vid honom, be om hjälp. Ja, det är tro. Och den tron räcker. Det är att tro. Det är inte en känsla som vi måste bygga upp, att vi måste känna på ett visst sätt. Tro är att lita på Jesus. Att älska honom. Luta sig mot honom. Visst är det fint att få den bilden att man kan luta sig mot någon. Vara med honom, vare sig man är sjuk eller frisk. Att tro på honom även om jag inte förstår allt. För det gör vi inte. Vi förstår inte allt. Det är ett mysterium många gånger. Men att få luta sig mot honom ändå. Och när det gäller sjukdom och lidande, så är det inte det viktigaste att människor som får förbön blir friska eller inte. Du kanske är någon som lite tyst opponerar sig. Men jag vill säga det ändå. För jag tror att det viktigaste är att när man har bett för någon, är att den personen får frid. Att den känner sig sedd och älskad. Går från bönestunden stärkt och uppmuntrad. Och inte tvärtom. Jag tror att det är där vi behöver landa. Och att vi får, det är ju, vi kan aldrig veta varför. Men vi ska inte ge upp. Vi ska fortsätta. Vi har de här exemplen. De gick till Jesus. De höll ut. De gav inte upp. Ropade även om andra sa, var tyst med dig. Så ropar de. Så det ska vi göra. Men när vi ber, så ska vi först och främst att man får en frid. Och jag får vara med om det. Jag får vara med om att det har hänt under när jag har bett. Men jag också var med om att jag till synes inte ha skett det vi har bett om, men det kan ha skett något annat. Det hände någonting här inne. Och det viktigaste är ju att bli helad här inne. Att få frid med Jesus. Fästa våra ögon på Jesus och se in i han som är verkligheten, som är sanningen. För ha en blick på honom. Och hur är vårat sätt att se på Jesus? Hur ser du och jag på Jesus? Ja, det får vi ju svara på själva. Och han ser på oss. Och jag tror vi kan ha den här tavlan som ett ledstjärna. Att det är så han ser på oss i livets alla situationer. Sen handlar det ju också om att följa honom. Nu ska jag gå ner för landning. Jag har på rätt länge nu. Men jag har en liten historia som jag läste här om dagen. Det var en flicka. Jag tror att den är sann. En flicka som gick vilse. Då såg hon Jesus på något vis. Och så tänkte hon, om jag ser Jesus, då är det inte farligt. Och så berättade hon när hon kom hem att Jesus tog mig i handen och vi gick hem. Och jag tycker den säger så mycket. Om vi ser på Jesus, om vi kan se honom, vi kan hamna i situationer som kan vara väldigt jobbiga. Men om vi ser på Jesus och tar han i handen så är det inte farligt. Och Jesus han säger ju, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ja, vi får ju ha det här valet. Vi kan ha valet att säga ja och följa honom. Och då har han lovat att vara med oss ända in i evigheten. In i evighetshoppet. Om vi får lämna jordelivet här innan han kommer tillbaka. Eller om vi är kvar den dagen han kommer tillbaka. Så får vi lita på detta. Och vi får välja och följa honom. Amen. Tack Jesus för att vi får påminna oss om det här. Tack för att vi får påminna oss om att du är med oss. Även om vi kan tycka att allting är otroligt hopplöst. Vi kan känna att allt hopp är ute. Men tack Jesus för att du kan komma med nytt hopp till oss. Ett nytt liv till oss. Tack för att du vill vara med oss i livets alla olika situationer. Tack för att du ser oss var och en här inne just nu. Du ser precis vad vi bär på. Tack för att du vill möta oss utifrån våra egna behov. Tack för att du säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Tack för att vi får sätta ord på det och komma till dig precis som vi är. Tack för att du ser vår längtan. Du ser vår nöd. Tack för att din nåd, den är så oändlig som inte vi kan fatta. Tack för att du är med oss allihopa. I Jesu namn. Amen.